har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I'm deeply proud to welcome Finland as a full-fledged member of our alliance.
A new era begins.
Finlands avgående statsminister Sanna Marin slutar som partiordförande för Socialdemokraterna.
Det var fel av polisen att neka koranbränningar utanför Turkiets och Iraks ambassad.
De är misstänkta för att ha planerat terrorbrott i Sverige.
Turkiet jämför Sverige med Nazityskland.
34 false statements made to cover up other crimes.
I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen.
Sveriges utrikesminister var i publiken när den finländska flaggan hissades vid Atlantpaktens högkvarter i Bryssel. Historia skrevs. Säpo har slagit till mot misstänkta terrorister och domare i förvaltningsrätten ger polisens stopp för koranbränning underkänt. Och Turkiet kopplar nu ihop Sverige med Nazityskland. Och ex-president Donald Trump ser åtalet mot honom som en förolämpning. Där ska vi tala om idag. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ni får ursäkta om ni känner lite överrumplade när vi kommer med vår veckoexposé en dag i förväg. Men vi har gjort så här i samband med storhelgen några gånger. Vi samlas på skärtorsdag så att ni kan följa våra tankar och irrfärder under stillheten på långfredag om det nu råder en sån hos er. Och här är panelisterna Vesna Prekopic, frilansjournalist och poddare. Välkommen för andra gången.
Tack så jättemycket.
Du poddar också i något som heter Kejsaren är naken.
Det stämmer.
Ja. Och välkommen Hanif Bali, också poddare.
Tack.
Även företagare, kolumnist och tidigare moderat riksdagsledamot. Det skulle vara en tredje panelist, brukar vara det. Men det har faktiskt blivit ett sjukdomsfall ganska nära inpå här. Och vi, hur kommer det här gå? Kan ni försöka hålla fanan uppe också för en absent friend?
Ja, men jag kallar ju min extra personlighet, så det blir tillräckligt många runt bordet.
Ja, det är bra. Så då är det bara ni två och jag som programledare. Vi börjar direkt med det historiska som hände i tisdags.
Tio minuter i fyra i eftermiddag hissades den finska flaggan i Bryssel och försvarsalliansen NATO har nu 31 medlemsländer.
I'm deeply proud to welcome Finland as a full-fledged member of our alliance. And I look forward to also welcoming Sweden as soon as possible.
The era of military non-alignment in our history has come to an end. A new era begins.
Högtidliga ord från Finlands president Sauli Niinistö. Före honom NATOs Jens Stoltenberg och TV4-nyheternas Johan Macéus. Vad säger ni om det här, Vesna och Hanif? Vilken sorts historiska vingslag var det som kunde höras?
Ja, det är klart att de var väldigt stora, de här vingslagen. Det mest deprimerande är ju såklart att Sverige står i farsten och tittar på. Men att Finland har blivit medlem, det var ju också ganska väntat. Jag minns inte om det faktiskt var i den här panelen jag själv var med när vi diskuterade det. Vad ska eventuellt hända om Turkiet fortsätter vara motstridiga mot Sverige? Ja, det här har hänt.
Hanif?
Men jag tycker det var väldigt tråkigt tycker jag för finnarna att det låg ett sånt där svenskt spöke över hela ceremonin. Då alla var satt och nämnde den här stackars svensken. Det var som liksom ett bröllop efter ett dödsfall liksom. Så var alla tvungen att nämna det liksom. Så det var ju väldigt tråkigt för Finland. Men alltså det är ju ganska bisarrt. Hela diskussionen som har varit där Sverige och egentligen, man undrar ju helt enkelt, det har ju blivit så här att man har projicerat vems fel det här är, så skyller ju alla på Turkiet och sådär, och det blir ju lite, det är ju klart att det finns en stor skuld i Ankara, men det blir ju lite märkligt när Turkiet har släppt in alla andra länder i NATO och nu Finland. Men inte Sverige. Och svensken stannar aldrig upp och säger, vad var det vi gjorde för fel?
Tobias Billström, då, utrikesministern, var ju på plats där och han var inte alls nedstämd, fast han stod där och företrädde det land som inte fick komma in. Men hur tror ni att hans innersta tankar gick?
Nej, men han var väl jätteirriterad och ledsen och deprimerad antagligen. Skulle jag också varit att se detta stora misslyckande som det är faktiskt på många sätt. Men som en god granne så är det klart att han ser glad. Han är säkert glad. Alla är ju glada för Finlands skull.
Men vad tror du att han tänkte i så fall där inne om varför det har gått på det här viset?
Jag gissar att om man nu ska ta sig in i hans hjärna så gissar jag att han var arg på förra regeringen och ondgjorde sig säkert över dem. Och han var förhoppningsvis lika arg på sig själv och nuvarande regering, för att det har ju inte gått särskilt smidigt. Och vissa saker hade man kunnat avhjälpa och andra saker har vi faktiskt inte kunnat rå för. Men jag tror absolut att han stod och grämde sig över att vi halkar efter. Och nu spelar det inte så stor roll om det kommer dröja kanske 3 månader till juli då. Eller om det kommer dröja 3 år. Vi ligger efter. Oavsett hur mycket man än säger nu att det är en stor sak även för Sverige. Och det kommer bli tryggare för Sverige i och med att Finland har gått med. Så klart att det är ett nederlag.
Men svenska politiker tycks ju tona ner betydelsen nu av att Sverige och Finland inte går hand i hand i NATO. Vår säkerhet har ju, som du sa, ändå höjt, sägs det. Det här ska nog gå bra. Hanif Bali, känns det lika tryggt i din mage eller vad nu känslocentrum ligger?
Nej, men vi har ju ganska robusta säkerhetsgarantier från... Det var ju ganska kul i den här presskonferensen att det var en dansk som, eller norsk var det, liksom nordisk, det var en massa nordbor som bröt på engelska i den här ceremonin, men de riktiga bjässarna i alliansen, Storbritannien och USA, de har ju gett oss direkta säkerhetsgarantier och det är såklart att vår trygghet är för tillfället säkrad, men man får ju ställa sig vilket anseende har, så att säga. Det är ju ett problem, så att säga, om Sverige inte klarar av att bli permanent medlem eller inte släpps in i de politiska forum vi gör anspråk på att vilja vara medlemmar i, baserat på vårt tidigare beteende. Och då pratar jag ju inte om koranbränningar eller såna här tillfälliga grejer, utan motståndet mot Sverige är ju djupare. Och om jag skulle få gissa vad som tänkte och vad Billström tänkte, så är väl att han tänkte att anledningen till att vi står liksom ensamt ofrivilligt allianslösa i Östersjöregionen är väl liksom sossarnas feministiska utrikespolitik, deras högfärdiga lajvande av humanitär stormakt och också Moderaternas tidigare och kohandeln med Kakabave särskilt, eller liksom allt det här vi har gjort för den egna självbilden.
Så där tror du tankarna gick alltså?
Ja, det tror jag absolut.
Okej.
Okay. Men får jag bara lägga till en sak? Jag tror också, mycket möjligt att han tänkte allt det där. Men jag tror, eller jag hoppas väl framför allt att han kanske tänkte, fine, nu är rond 2 avslutad, nu går vi in i den tredje och avgörande. Och att nu får vi lite börja om faktiskt. För att vi är i ett helt nytt läge nu, för nu står vi inte tillsammans med Finland. Så det hoppas jag, att han tänker nya tag.
Vi ska återvända till det här, men Finland blev alltså medlem av Atlantpakten bara 2 dagar efter riksdagsvalet på andra sidan Östersjön. Och landets rockstjärneliknande statsminister kom med ett överraskande besked dagen efter NATO-inträdet.
Ledaren för Finlands socialdemokrater, Sanna Marin, avgår.
Den pyri jatkamaan SDP-puheenjohtajana.
Jag ställer inte upp till omval som partiordförande vid partimötet i september och ger beskedet nu för att andra kandidater ska få möjlighet att överväga och ställa upp.
Ekots Carina Holmberg och Per Edberg om Sanna Marins överraskande besked 3 dagar efter riksdagsvalet där hennes parti blev bara det tredje största. Hur uppfattar ni Sanna Marins avgångsbesked som partiledare alltså?
Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Hon är ung. Hon känns inte färdig och klar. Och det verkar finnas någonting inom politiken att man... det finns så många bra, liksom, sköna andra alternativ att göra att man inte liksom gör sina hundår i opposition. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt att varje gång man då förlorar regeringsmakten är det meningen att partiledaren ska kasta in hatten.
Men varför tror du att hon tackar för sig nu?
För jag tror det har varit ganska brutalt mot henne. Jag tror hon har blivit ganska brutalt behandlad. Men hon kanske inte tycker att det är värt det. Hon blev ju liksom...
Sliten och trött.
Ja, det blir man väl av att vara ett lands ledare. Men jag tror ju också att det varit... hon har ju inte gjort de här tråkiga hundåren heller, nämligen innan. För hon gled in som en stjärna lite från snedden där. Och då kanske inte det har varit hennes största livsmål hela tiden som hon har jobbat 20 år för och sen... Och sen landar, utan det lite blev som det blev. Och sen så behöver man inte vara så emotionellt fäst vid att få revansch.
Vesna Prekopic.
Ja, nej, jag håller med han i den analysen. Jag tror också att hon är väldigt trött. Och jag läste någonstans att hon hade sagt i en intervju att hon var väldigt sliten och tycker att hon har blivit hårt åtgången när det gäller just privatlivet. Att hon inte har fått vara en privat Sanna Marin och sen en politiker som också heter Sanna Marin, utan att det här har blandats ihop. Och ni minns ju säkert den här kalabaliken som var kring de här festbilderna när hon var tvungen att försvara sig och då kom anklagelser.
Hon dansade
för hon var en vanlig människa. Det var fest och hon fick tydligen inte ha roligt, utan den blev också anklagelser om att hon skulle ha tagit droger. Och jag hoppades faktiskt att hon skulle vägra ta det här drogtestet. Men det gjorde hon och det var...
Så du tror att det här är en faktor i det här?
Jag tror det. Sen vet jag inte om det har varit fler sådana större saker. Det har jag missat i sånt fall. Men det är klart att det påverkar. Och man kan vara stark och man kan vara uthållig och man kan tjäna sitt land in absurdum. Men någon gång så tar det också stopp. Och man ska inte heller glömma att det tar på kraften att ha barn. Jag fattar det som att hon har... ett barn som inte är särskilt stort och att då kunna kombinera familjeliv och hålla det intakt med att göra det som hon gjort, det är jättesvårt.
Några kommentatorer har uppmärksammat att Norden nu har 2 socialdemokratiska kvinnliga partiledare, ja snart har de bara en då, som i sin roll som statsminister har fått sitt parti att byta fot i NATO-frågan, och båda de här socialdemokratiska partiledarna har sedan fått se sig besegrade i ett riksdagsval kort efter den här NATO-förflyttningen. Finns det någonting kausalt i det här, att om man är hög politiker och svänger om sitt parti snabbt så kommer man inte bli belönad av sina väljare?
Det tror jag inte. Jag tror det som avgjorde Finland i valet var ekonomin. Och då tyckte man att högern hade bättre ekonomisk politik. Så då valde man en tråkig högerpolitiker med torra glosor från nationalräkenskaperna. Och ibland behöver politik inte vara mer komplicerat än så. Att man har inte samma trovärdighet i alla frågor. Och sen om världsläget förändras, då byts det ut. Och det behöver inte vara att så här... Sådana här märkliga... Jag har svårt att se det kausala sambandet med att det är en kvinna och de byter fot i NATO-frågan och så vidare. Men jag tyckte det var kul att Finland i alla fall motbevisade Socialdemokraterna i Sverige, som påstod att det vore farligt att byta regering mitt i en NATO-process. Utan det klarade de av att göra.
Jättetråkigt att jag bara håller med hela tiden.
Men det gör de flesta.
Ja, innerst inne håller alla med dig. Jag tror inte heller att det finns ett sådant samband. Men både Magdalena Andersson och Sanna Marin är ju väldigt populära. Och det var ju, Magdalena Andersson är väl fortfarande den mest populära partiledaren i Sverige. Så att det kan man ju också tydligen skilja på. Och jag tror precis det är plånboksfrågor. När landet är i ekonomisk kris... den inflation som är väldigt besvärlig, det är klart att det spelar roll. Och man pratar ibland om hennes rockstjärnestatus, hur man nu brukar uttrycka det, men någon typ av att hon är en stor global stjärna. Och då kanske man tänker att i ett sånt krisläge som vi är i nu så är det den här grå kamrertypen som behöver komma in och kavla upp ärmarna. Och sen tänker jag också att man har ingen aning, det skulle vara väldigt spännande att höra henne ärligt säga vad det är som har hänt här. Men det är klart att det kan vara bra också att hon slutar på topp. Hon slutar i ett läge när alla älskar henne, tycker att hon är helt fantastisk. Och det öppnar ju också upp då, när hon fortfarande har den positionen, för andra toppjobb. Hon kommer ju knappast bli arbetslös efter det här.
Men en viktig sak om henne är att Sanna Marins parti gick fram ju.
Ja.
Det är ju alltså, det gick ju bra för hennes parti. Det som vi bevittnade i Finland var ju kollapsen av miljö, den gröna partien. Och det var ju, jag tror det var 4,4% tror jag som deras motsvarighet till Miljöpartiet kollapsade i valet. Och det skulle ju snarare göra mig mer orolig om jag vore miljöpartist här. Och för den delen Magdalena Andersson, nämligen hur ska hon få ihop sitt regeringsunderlag när de gröna partierna har det tufft? Och det är vad vi ser i Sverige också, nämligen att det går tufft för både Miljöpartiet och Centerpartiet.
Tillbaka till Sveriges NATO-process nu då. Det har varit minst sagt trögt, och det här valet som ska vara i Turkiet om drygt en månad, det har ju blivit ytterligare en käpp i NATO-hjulet. Men vad ska vi säga om utrikesminister Cavusoglus senaste utspel?
Biz yani bu nazizmin ayak sesleridir diyoruz. Çünkü kitap yapmakta başlar.
Turkiet jämför Sverige med Nazityskland.
Han säger då, citat: nazisterna började med att bränna böcker. Sen angrep de religiösa samlingsplatser och sen samlade de människor i läger och brände dem för att uppnå sina slutgiltiga mål.
Sveriges Radios Jan Andersson rapporterade från Bryssel om middagen där Turkiets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu sa att Sverige går i nazisternas fotspår. Vesna, vad betyder det här för fortsättningen, det här utspelet?
Ja, det är ju ett helt absurt utspel, och såklart är det till för turkiska medier och turkiska folket för att visa att man är väldigt irriterad på Sverige som fortsätter godkänna koranbränningar. Och man pratar ju också om att det här skulle vara ett hatbrott, att det inte har någonting med yttrandefrihet att göra och så vidare, för att på något sätt bekräfta bilden av Sverige som ett ondskefullt land. Nästintill. Och jag tycker att det är det har fått sådana bizarra proportioner också, hela den här retoriken som har pågått i ett års tid, att Sverige håller på med rasism, håller på och går emot mänskliga rättigheter enligt Turkiet, och att Sverige nu, precis innan jag kom hit faktiskt i studion, så såg jag en nyhet om att Sverige nu har sagt nej till att utlämna en terrormisstänkt person, eftersom den personen då är svensk medborgare. Däremot så kommer de att utlämna, så har de kommit utlämna en annan person för något mindre brott, jag kommer inte ihåg vad det var. Men och när jag såg det så blev jag väldigt, väldigt glad, för apropå det här med att gå in i rond 3, så tänker jag att nu måste det väl ändå vara dags att sätta ner foten och säga sluta upp med de här absurda anklagelserna och påståendena. Och det ser jag det här beslutet som, att man vägrar utelämna den här personen.
Ja, det är ju inte bara det. Så länge Turkiet inte utlämnar kurdiska räven till oss, så behöver vi inte utlämna kurdiska journalister till dem. Det är väl ganska liksom enkelt på det. I och med att de ser honom som medborgare, så kan vi inte utlämna våra medborgare.
Men den här nazistparallellen som...
Men nazistparallellen tycker jag är hysteriskt roligt att se. Att jag ser det som en... Det är en form av olivbransch, liksom, en form av till svensk fransk vänster som har ju dragit det här tidigare. För jag kommer ihåg under korankravallerna så var det just den retoriken som man hörde från prominenta vänsterfigurer, att där man bränner böcker bränner man senare människor. Och sen och de här parallellerna till Nazityskland, det var inte så att det var brist på sådana efter maktskiftet från svensk vänster heller. Så det är väl fint att de har funnit varandra i den retoriken. Men den är ju såklart helt oseriös.
Eller går det att förstå? För att det är klart att de tycker väldigt illa om att alltså, man bränner Koranen.
Ja, om man absolut. Nu är, men om de gör det, varför är de i en militärallians med USA där man gör det hela tiden? Där man får göra det. De har en absolut yttrandefrihet där också. Där man får bränna flaggor och bränna Koraner och bränna vilka böcker man vill. Så det är såklart att det här handlar om det här är liksom inrikes- och utrikespolitik för Turkiet. De liksom försöker visa sig stora och starka inför valet, och de har ju hamnat i en jobbig sits, nämligen att AKP har byggt upp hela sin maktbas på konservativa, religiösa, främst så att säga landsbygdsbor som flyttat in till städerna. Och det här har blivit deras maktbas, och de är inte så himla västvänliga jämfört med de tidigare kuststäderna som var den politiska.
Ja, men även om det här är inrikes utrikespolitik i Turkiet, så kan det ju möjligen få konsekvenser för det som sker i NATO och i Europa.
Men jag tror att
eller kan Sverige bara ignorera det här för att vi säger...
Sverige kategorin... borde börja ignorera det, just av den anledningen. Vi har ju tolererat den här bizarra retoriken alldeles för länge. Och jag tror verkligen att nu är det dags att sluta upp att tolerera det. Och för Turkiets del, det här är ju inte första gången de anklagar länder för att vara likt nazister eller man jämför saker med nazisterna. Och det kommer de nog fortsätta göra tills någon säger, nu får ni lägga av med det här struntpratet. Punkt.
Det känns som nästan alla sådana här nyheter går ihop nu på olika sätt. Det är så många trådar så att jag ska inte säga att vi byter ämne. Men det gäller en lite annan sorts säkerhet nu. Terrorhotsnivån i Sverige, den är ju sedan länge förhöjd. Och i veckan kom förvaltningsrätten med ett utslag. Koranbränningar kan inte stoppas av polisen på de grunder som gjordes i början av året.
Det var fel av polisen att neka koranbränningar utanför Turkiets och Iraks ambassad. Det slår förvaltningsrätten fast.
Vi konstaterar då att det är starkt skydd för den här typen av allmänna sammankomster. Man har en grundlagsskyddad rättighet att få genomföra sånt.
Fem personer har gripits misstänkta för stämpling till terroristbrott, det uppger Säkerhetspolisen. De misstänkta greps av Nationella insatsstyrkan i morse vid en samordnad insats på flera platser i Sverige.
I Sverige så har vi en förhöjd hotnivå gällande terrorattentat, och det innebär att ett attentat kan inträffa.
Sist här Susanne Trehörning på Säpo, intervjuad av SVT, och före henne Eva-Lotta Hedin, lagman i förvaltningsrätten. Ja, de här nyheterna går ihop här. Förvaltningsrätten anser att den hotbild som polismyndigheten hade redovisat, den var inte tillräckligt konkret och inte kopplad till den aktuella sammankomsten då, som krävs för att neka tillstånd. Det här var ju i februari som en privatperson och en kulturförening hade ansökt om att få genomföra två koranbränningar. Det handlar alltså inte om Paludan det här, utan två andra. Polisen hade i ett internt meddelande skrivit att nu skulle man tolka lagen extensivt. Det handlade också om att ta hänsyn till risken för att något allvarligt skulle inträffa utomlands som en följd av det här, eller kanske senare. Men som sagt var, så här gör man inte, säger förvaltningsrätten. Vad är slutsatsen av det här?
Men förvaltningsrätten gjorde ju exakt samma tolkning tidigare under de första rundan av korankravallerna innan det blev en, så att säga, en NATO-fråga, en utrikespolitisk fråga. Nämligen, det var ju en polischef som nekade, det var i Borås, i alla fall någonstans i Västsverige. Och förvaltningsrätten direkt sa till polisen, men det har ni ingen rätt att göra. Så ja, definitionen av galenskap är väl att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat. Och det verkar ju uppenbart att polisen blivit lite smått galna, eller om att de känner att de har ett vått finger uppe i luften när de försöker, så att säga, vara regeringen till lags.
Du är team förvaltningsrätten här?
Jag är team förvaltningsrätten, absolut. Det är ganska självklart. Det råder inga som helst frågetecken hur rättsläget är i den här frågan.
Jag är också team förvaltningsrätten här. Men om inte jag minns fel, det var så mycket som hände under de här månaderna. Det var ju också att den här extensiva hotbilden, den var väl också kopplad till allting som skedde utomlands, internationellt. Det var ju massvis med bilder man såg dagligen i nyhetssändningarna där ja, folk stod och brände svenska flaggan och skanderade hat och hot och så vidare. Och att det också var, jag förstår också att de här personerna som de nu har gripit har ju också funnits misstankar kring under en ganska lång tid. Så att Säpo har ju haft ögonen på de här. Och nu vet inte jag hur mycket Säpo och polisen då diskuterar, kanske de inte gör alls, men kan jag då ha en förståelse för att polisen bestämde sig för att säga nej. Men det är klart att det är rätt det förvaltningsrätten har kommit fram till.
Är polisen för slarvig med att tolka våra grundlagar? Är det slutsatsen?
Polisen är för politiskt korrekt och har ett vått finger uppe i luften. Så har det väl alltid varit. Det var väl från Reva till idag så har polisledningen visat på en oerhört stor så att säga, vilja att göra karriär genom att vara så att säga, vad de uppfattar politiken till lags.
Eller har man uppfattningen att säkerhetsläget i Sverige är så allvarligt så att det vore oansvarigt att köra med den gamla kamrersmässiga stränga tolkningen av grundlagarna?
Ja, men då får de ju gå till riksdagen och säga att ni måste ändra grundlagen.
Ja, det går ju inte så snabbt som ni vet.
Ja, det går inte så snabbt, men då får de ju göra det. Det är, liksom, det är så vår demokrati är uppbyggd. Inte att liksom, polisen ska sitta och killgissa om hur lagen egentligen borde vara hemma på kammaren, utan vi har en ordning, en demokratisk ordning på hur lagar stiftas och tolkas i Sverige. Och det är inte så som så att säga, det råder inga frågetecken om det kring demonstrationsrätten.
Kommer polisen att säga ja till koranbränningar efter det här? Jag har fått intrycket att polisen står på sig.
Jag tror och hoppas även här då att de kommer att säga ja. För att det går ju inte att hela tiden ge efter för den här rädslan, eller vad det nu handlar om. Oron för det här hotet som kommer från alla möjliga håll och kanter. Jag tycker att en av de sakerna som var väldigt skrämmande med de här fem gripna, det var ju att en av dem är 15 år. Och där har funnits en massa oro under ganska lång tid, vad jag förstår nyhetsrapporteringen nu. Flera orosanmälningar kring den här 15-åringen är klassad med, det här vet inte jag vad det betyder, men kriminell identitet. Jag vet inte om ni vet vad det innebär, men jag gissar att det på något sätt finns kopplingar då till kanske kriminella gäng eller annat. Och det fick mig att börja associera till under de här åren när en hel del ungdomar lockades in till alltså IS. Hela den här kulturen som fanns under en period. Är det samma sak som händer eller har den aldrig försvunnit, men att den har legat under raden lite? För jag tyckte det var väldigt oroväckande. Och det tyder också på att det finns, eller det vet vi ju, det har funnits länge väldiga brister med att fånga upp unga människor som blir allt yngre också. Är du 15, då är du ändå ganska gammal. Att det finns 10, 11, 12-åringar som dras in i det här. Så det reagerade jag ganska kraftigt på. Att som sagt, en av de här fem gripna för terrorbrott är ett barn.
Men vad är din prognos, Hanif, nästa gång det kommer en koranbränningsansökan?
Man vet ju inte, för att exemplet Paludan var ju väldigt bra. Alltså ibland blev det totalt jävla anarki när han brände en koran. Ibland blev det anarki när han inte ens var där och brände en koran. Och ibland hände absolut ingenting när han dök upp i ett område och brände en koran. Så sånt här verkar styras mer av lite mer slump och när...
Men det kan ju ske på andra håll i världen eftersom Säpo och andra myndigheter har börjat titta på så att säga, mer globala hot mot Sverige.
Absolut, men det är liksom, det vore ju så att säga, en orimlig ordning så att säga, om mindre civiliserade delar av världen hotade oss med våld för att vi följer vår grundlag, och då blir resultatet att vi ändrar vår grundlag. Det är liksom, då kanske vårt engagemang i de mindre civiliserade delar av världen ska avvecklas än att vårt engagemang i vår demokrati och grundlag ska avvecklas.
Men jag tror också att ganska mycket har ändå hänt under ett års tid från, det är ju precis på dagen nu påskkravallerna var, och jag tror verkligen att polisen blev tagna på sängen då på många olika sätt, och det vet vi ju. Det har ju fattats många konstiga beslut och polisen har fått både ris och ros för det som har hänt. Och vi har helt plötsligt befunnit sig i en situation som vi inte är vana vid. Vi är inte vana vid att det bränns koraner. Vi är inte vana vid att det hängs dockor på Turkiets president.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En lyxstolpe eller vad det nu var för någonting. Det är massa med saker som händer nu samtidigt, och jag tror att det måste ju läras av allting som sker nu. Och jag tror att en stor lärdom är ju att vi kan inte längre tro att vi inte är en del av resten av världen. Om vi nu har trott det. Men vi kan ju inte heller vara rädda och anpassa oss till det som vi tror att omvärlden ska reagera på. Och det är därför jag tycker det blir så bizarrt att Turkiet har kunnat ha en så hög och stark röst när det gäller vad Sverige ska få göra och inte få göra. Och att prata om att ja, men det där är rasism, eller det där är inte yttrandefrihet, det här är en eller andra. Men det här är inte Turkiet, det här är Sverige. Här är det här.
Det här är alltså veckopanelen påskvecka 14 med Vesna Prekopic och Hanif Bali. Det står en panelstol tom här för att vi fick ett sjukdomsfall bara någon timme före inspelningen. Nu går vi över till någonting som har kallats för chat control. Det är Ylva Johanssons projekt. Svenska partier har tagit lite olika ställning i den här frågan. Ylva Johansson är ju den EU-kommissionären som kommer från Sverige. På hennes bord finns ett förslag som ska förändra bestämmelserna om övervakning av olika meddelanden som skickas digitalt. Målet med det här nya är att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, men de som är kritiska till den här föreslagna nya förändrade övervakningen av nätet är inte nådiga. Demokratisk katastrof, säger till exempel chefen för internetleverantören Bahnhof, Jon Karlung. Även Dagens Nyheters ledarsida har betackat sig för det här projektet. Diskussionen har ju inte varit riktigt livlig, det har varit lite mer som ett muller, men nu börjar jag vakna till liv. Vad säger Vesna och Hanif, det här förslaget till ny digital övervakning, är det värt en större debatt än vad det har varit?
Ja, absolut.
Ja, jag håller med.
Varför det?
Men dels om man börjar med det positiva, det är ju att ämnet överhuvudtaget lyfts. Det är ett otroligt stort problem, och det är så fruktansvärt att det pågår.
De sexuella
övergreppen. Ja, de sexuella övergreppen. Jag skulle liksom leta efter siffran i huvudet. Jag såg
upp till 30
var...
miljoner i hela Europa på ett år. Och då handlar det väl om sånt som kommer till kännedom på något vis.
Precis. Så det är klart att det är ett problem som man måste ta tag i. Och det är ju beundransvärt då, och berömvärt på alla sätt och vis. Problemet är ju att det här är ett förslag som inte kommer att fungera. Och att... Det var någon som hade uttryckt det som att ska vi nu liksom få ett massövervakningssamhälle som är värre än vad Kina någonsin har hållit på med. Ja, men då är vi illa ute. Även om vi gör det för barnens skull och i barnens namn. Då,
men du har satt in i det här så att du kan säga redan nu att det här kommer inte fungera.
Ja, jag kan inte säga det, men enligt de IT-experter som jag tagit del av så säger de att det här kommer inte att fungera, därför att avlyssna, det kommer vara så här att alla kommer att avlyssnas. Det kommer rent tekniskt inte att fungera att bestämma sig för att vi ska kolla lite här och lite där. Man kan inte dammsuga selektivt, utan det kommer att gå ut på att varenda person i hela Europa kommer att bli avlyssnad.
Det Ylva Johansson säger att det här är svartmålning att säga så. Hanif Bali, du har lite av en hackarhjärna, eller hur?
Ja, men det är att Ylva Johansson, trots att hon framgångsrikt drev ett it-företag rakt i konkurs en gång i tiden, så har hon ju faktiskt ingen koll på tekniken. Det här handlar om alltså att lagstiftningen tvingar företag att tillgängliggöra alla meddelanden och all kommunikation som EU-medborgarna har till dess medlemsstater. Och för att företag ska kunna göra det, så alltså, redan idag i väldigt många krypteringstjänster, så det här gäller så att säga allt från krypterad information eller när du surfar in i en hemsida eller när du skriver till någon på Messenger eller skriver någon på iMessage, så kan inte Apple eller Facebook läsa meddelandet, för det är krypterat från avsändare till mottagare. Men när lagstiftningen går in och säger du har en skyldighet som företag att tillgängliggöra den här informationen till mig, då måste de här företagen baka in bakdörrar i krypteringen. Eller alternativt inte erbjuda den alls.
Alltså göra det lite mer ihåligt, det som ska vara annars alldeles vattentätt.
Exakt, och det bakar in sån här kryp, alltså så här bakdörrar helt enkelt. Så är det ju, det dumma med det är ju att det tillgängliggörs ju inte då den här bakdörren bara till de goda poliserna som går in och öppnar meddelanden och läser vad folk har skrivit till varandra, utan de här bakdörrarna kan ju användas av andra, mindre så att säga konstruktiva krafter runt om i världen, och det exponerar oss för en enorm säkerhetsrisk. Och det olyckliga här är att Ylva Johansson inte fattat tekniken. Alltså vi kan ha en principiell diskussion om massövervakning eller inte, men det är alldeles uppenbart att svenska politiker och europeiska politiker uppenbarligen inte fattat hur tekniken funkar.
Regeringen Kristersson stöder Ylva Johanssons chat control, fast det har ett annat, mera byråkratiskt namn egentligen där i EU-maskineriet. Och det gör Socialdemokraterna också. Alla partier har inte bestämt sig, men två partier som säger nej till det här är en lite ovanlig kombo. Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Hur kommer det sig?
Jag vet faktiskt inte. Det här kan vara lite märkligt att Miljöpartiet inte är med på den här båten. De brukar annars tycka att det här med integritetsfrågor är ganska viktigt också. Men jag vet faktiskt inte. Det kan vara så att Sverigedemokraterna har en lite yngre... ett par yngre ledamöter som förstår tekniken bättre och förstår kanske Sverigedemokraterna, om alla förstår värdet av så att säga, säker kommunikation.
Massor med fördomar kunde vädras här.
Det och också tror jag, jag vet det faktumet att man har folk som är lite mer up to date och lyssnar lite mer på folk som kan tekniken i de här partierna. Det här är ju problemet också. De flesta politikerna är ju tekniskt inkompetenta. De är praktiskt taget tekniska analfabeter. Om ni misstror det, så kan ni ju se hur mycket riksdagen lägger på IT-support varje år. Så får ni ett hum om hur...
Du menar att det är enkla ärenden som man...
Ja, det är väldigt många arbetstimmar som går åt och lär riksdagsnummer att öppna mejlen och sånt. Och därutöver så ser man... Det man ser väldigt tydligt är ju att Ylva Johansson, att anta att hon ljuger stämmer, kan man ju inte göra. Men man har inte kompetensen att avgöra att Ylva Johansson inte har kompetensen helt enkelt. Att hon inte helt enkelt har förstått frågan ordentligt. Antingen ljuger hon eller så har hon inte förstått. Och jag tror vanliga riksdagsledamöter inte har förmågan att avgöra det helt enkelt.
Men jag tror också att, förlåt Staffan.
Jag ska bara säga att jag ska inte säga att Ylva Johansson är inte här och kan försvara sig. Vi brukar inte behöva lägga till så, men det kändes nästan så.
Jag tror inte någon ljuger. Jag tror att alla har ett väldigt ärligt uppsåt och verkligen, för som sagt, den här frågan, det är ju bedrövligt att vi ens behöver försöka göra någonting åt att så många barn blir sexuellt utnyttjade och får stå ut med alla möjliga typer av övergrepp. Och jag tror att hon Hon sa någonting i stil med att hon vill göra det väldigt svårt, eller jävligt svårt till och med, för pedofiler. Som ett sånt statement för något år sedan. Och det är klart att med en sån kommentar, vem ska säga då, nej men ska vi inte vänta lite? Det är klart att alla vill göra det svårt för pedofiler att få fortsätta hålla på med det de gör. Och jag tror att på ren känsla så tänker man nog att ja, vi måste göra någonting och nu kommer ett förslag. Så jag tror att snarare att det handlar om att, ja, du är inne på okunskap, Hanni, för jag tror också att det handlar om det, men också någon typ av, ja, alltså att man slåss om vem som ska vara först om att föreslå något konkret, och då vågar man inte riktigt säga nej. För man vill ju inte framstå som någon som försvarar pedofiler.
Fortsättning följer, och sånt här brukar ju inte gå i en handvändning. Nu går vi till kvartals senaste stora granskning. Jag har inget ljud på den här, även om jag vet att vår skribent Lapo Lapin kommer att vara med i Studio 1s skärtorsdagsprogram. Och alla har förstås inte läst det här, men det som vi har gjort är att undersöka vad författaren och poddprofilen Alex Schulman har sagt och berättat i intervjuer och poddar de senaste åren. Och särskilt då det som han säger är den verkliga bakgrunden till det som han skildrar i romanen Bränn alla mina brev. Det som lite grann har gjort debatten efter kvartals granskning svår att följa eller lite hackig är att ganska många journalister och kultursidor har läst artikeln selektivt och låtsas inte ha uppfattat att det inte är det som står i romanen som Lapo Lapin har jämfört med verkligheten, utan det som Alex Schulman har påstått utanför romanen. Och eftersom det är oerhört allvarliga anklagelser mot en verklig person, författaren Sven Stolpe, så är det knappast en bagatell att påstå att den personen har begått ett mordförsök på grund av en viss otrohetsaffär, om det inte är sant. Schulman och sanningen är rubriken på kvartals gräv. Vad säger ni om detta? Är det viktigt? Är det vettigt? Är det intressant?
Jag tycker det är, alltså, så här, det är såklart det är vettigt. Det är väl nästan standard att så fort det släpps en film om, ja, det kan väl vara vad som helst. Jag kommer ihåg när jag tittade på Bohemian Rhapsody, filmen om Queen. Så det första som dök upp är, det här stämmer och det här stämmer inte med filmen, helt enkelt. Där man kritiserades, eller i alla fall åskådliggjorde för läsaren vad som var sant i filmen och vad som inte var sant. Och vad som man hade tagit en artistisk frihet över. Så att, men det här är ju till och med ett steg efter det, nämligen att regissören till filmen går ut och påstår saker som har skett som inte har skett. Och sen om man granskar det, då kan ju inte regissören försvara sig med, nej men det är bara en film. Alltså det är bara en film. Det räcker ju inte liksom som försvar, helt enkelt. Utan kritiken mot Alex Schulman är ju i marknadsföringen av boken, i samtal om boken, i hans beskrivning av boken, så har han ju valt ut delar som han har tagit artistisk frihet med och beskrivit dem som sanna. Och det är ju såklart värt att debattera och diskutera, men också att visa till en bredare allmänhet som tagit del av både filmen och boken att det här stämmer inte med verkligheten.
Ja, jag tycker det här är jättespännande att följa. Och det finns många bitar i den här debatten, tänker jag, som lite blandas ihop också. Och dels så vill jag bara börja säga att jag tycker det är otroligt fånigt det som har kommit nu på senaste dagarna, att det här skulle vara någon slags höger-vänster-fråga, att man positionerar sig efter färg. Det stämmer inte, för jag har sett folk åt både höger och vänster som i sånt fall tänker motsatt. Men apropå det här sanningsbegreppet, det i sig är ju väldigt intressant, tänker jag. Och jag tror att det som är problematiskt här är ju att Alex Schulman säger ju att han i just den här boken har varit väldigt mån om att skildra sanningen. Han säger också i många intervjuer, och han säger i sin podd, och han skriver också om det, att sanning för honom är ju ett relativt begrepp. Han säger ofta faktiskt att en bra historien går före sanningen. Och utifrån det så gör han ju precis det han säger i den här boken också. Att han skarvar och han slarvar och han fogar ihop de här delarna till någonting som passar honom. Men precis som du nämnde då, den här, det finns ju, det är väl framför allt en sak egentligen, kan jag tycka, som är allvarlig. Det är ju det här mordförsöket som har visat sig inte kan vara ett mordförsök av den här anledningen då, som det påstås, att Karin Stolpe och Olof Lagercrantz har en kärleksaffär. Sven Stolpe kommer på dem och sen försöker han köra ihjäl sin fru.
De träffades ett år efter att det smällde utanför Upplands Väsby där. Men dessutom så har det ju beskrivits som att Karin Stolpe blev väldigt svårt skadad och brännskadad under den där olyckan. Och brännskadan, den kom ju 11 år efter i ett annat tillfälle. Så att det har ju flyttats fram och tillbaka.
Ja, han har ändrat i kronologin för att det ska passa hans historia.
Vad är det som är mest intressant i det som har vaskats fram här?
Jag tycker ju att det som är mest intressant med det här är ju att det har vaskats fram. Jag tycker det är ett otroligt bra jobb och väldigt roligt att han har tagit sig tid att göra de här efterforskningarna och verkligen som en detektiv eller en polis.
Ni får vara kritiska mot granskningen naturligtvis. Det har inte beställt just
den
här åsikten.
Nej, men jag tycker att just det tyckte jag var... Jag läste det här med stort intresse för att det var väldigt spännande. Men sen kan jag kan inte riktigt se att det skulle vara ett så väldigt stort avslöjande. För att på alla dessa... Nej, jag tycker inte det. För att förutom de här två sakerna som är anmärkningsvärda, det tycker jag också... Så Alex Schulman har skrivit en roman. Han har utgått från sin familj som han brukar göra. Och han är jätteduktig på att berätta historier. Han gestaltar de här verkliga personerna. Han gör dem till fiktiva karaktärer. Hans största misstag är ju kanske det enda. I alla fall så är det största. Det är att det inte står i boken att två händelser har jag förvanskat för min berättelses skull. Det ena är den här bilolyckan, det andra är skadorna. Hade han bara gjort det så hade ju ingen kunnat säga någonting.
Men hur kylig kan man vara om man skriver en roman som bygger på saker och ting som finns i släkten? För mig, Sven Stolpe är för mig en känd person, men han var mycket tv på 60- och 70-talen. Så han såg alltid, ni vet hur han ser ut va? Han såg alltid arg ut, mycket bestämd.
Nej, jag har ingen aning. Det här är ju långt innan jag föddes.
Ja, men ta fram en bild på Sven.
Hallå, så gammal inte jag.
Han var väldigt beläst, han var katolik, han var sån här moralisk upprustning, han uttryckte sig alltid knivskarpt. Det fanns någonting komiskt i att han verkade så där amper. Men han verkade ha koll på det han talade om, han talade så distinkt. Och Sven Stolpe är alltså Alex Schulmans morfar. Och i många sammanhang så har Schulman beskrivit Sven Stolpe i väldigt mörka ordalag, typ han var urondskan. Och Sven Stolpes person och hans roll i släkten och familjen ligger då, förstår man av berättelsen, till grund för ett mörker som har följt med barn och barnbarn liksom i nedstigande led. Så att det är ju en... men som sagt var, Sven Stolpe fanns på riktigt, han har... Det finns barn och barnbarn som är i livet idag. Men diskussionen just nu handlar rätt mycket om huruvida vad man skriver och vad man vill i en roman. Sen har Alex Schulman själv sagt att vi lever i den obekymrade lögnens tidevarv, har han skrivit för ett tag sedan. Men då syftade han på utrikesminister Tobias Billström.
Men det är okej att ljuga om man vill sälja en bok. Då är det okej. Det är bara inte okej att göra det för saker Alex tycker.
Ja, fast det är precis det här som är diskussionen också. Liksom, vad är det att ljuga i men en det är inte, roman?
Ingen har synpunkter på att han har ljugit i boken. Det är liksom, jag ser fram emot den dagen jag ska skriva en roman om Alex Schulman som är huvudkaraktär. Och så kan jag ljuga lite fritt för det, för jag ska skriva ett roman på framsidan. Det ser jag fram emot att göra. Men det diskussionen är ju att han i efterhand i poddar och i diskussioner och i medier har sagt att det han har skrivit är sant. Och det är ju så att säga en annan sak. Att de händelser han tagit upp, han exemplifierar med de händelser att de är sanna. Och det är väl det diskussionen är. Eller i alla fall borde vara. Nämligen att två saker kan vara sanna samtidigt också. Nämligen att absolut, man har rätt att ta artistiska friheter i en roman. Självklart får man det. Men det är också fel att gå ut och säga att det man har tagit artistiska friheter om är sanna.
Så att säga, det kan vara så att säga, så han kan ha all rätt på sin sida att skriva romanen och fantisera fritt om det, eller ta artistiska friheter om det, men det är inte rätt av honom att gå ut och säga att nej, men det här är också sant samtidigt.
Samtidigt som det är både sant och inte sant. Och jag hävdar fortfarande att egentligen är det ju två saker som han har gjort fel. Det var det här jag nämnde. För det går inte att ha dem att säga att jag får göra vad jag vill och jag kan också ändra kronologin. Absolut. Men inte när det då ska bli något slags bevis för att ett brott faktiskt har skett. Eller någonting som hade kunnat bli ett brott om mordet hade blivit ett mord av det här. Men jag tror också att hela den här historieberättar Alex Schulman-personen ligger väl liksom honom själv i fatet här. Han är ju en historieberättare. Han kanske är en av Sveriges skickligaste på det. Jag lyssnar ju på deras podd, det kanske ni också gör, Alex och Sigge. Det är ju återkommande. Han är otroligt skicklig. Och ibland så har man också hört flera historier, samma historier berättas på lite olika sätt. Så han gör egentligen samma sak både när han skriver och när han pratar. Och det som då talar lite till hans fördel också, det är ju att David Lagercrantz har tydligen gått till hans försvar och säger att den dagbok som Alex Schulman också har tagit del av, som inte särskilt många då har tagit del av, inte helt, men till stora delar ändå stödjer honom i det här. Så att han har ju en del försvarare också på Lagercrantz-sidan i den här historien.
Ja, men absolut. Alltså, det här är ju, det är klart att det är som den här based on a true story. När Hollywood skriver det, då vet alla att man tar det med en nypa salt. Men det Hollywood inte gör är att i efterföljande intervjuer och så vidare går ut och säger att saker som man har tagit artistiska friheter om i sig är korrekta, liksom historiska återverkningar. Och det jag blev chockad över i den här diskussionen var faktiskt inte höger-vänster-uppdelningen. Att Alex har gjort sig impopulärt högerut, det, och fortsatt är det, och samtidigt som han har byggt upp en stark fanbase för att han har Sveriges bästa podd. Jag vågar påstå att han och Sigge har Sveriges absolut bästa podd. Men det är inte det som var det chockerande. Det chockerande var att jag såg väldigt många människor som inte var höger, som till exempel jobbade som arkivarier eller historiker, som hade en helt annan, så att säga, ingångsvinkel, som var vänster, kritisera honom för att han utgav sig för att berätta ett historiskt skeende eller en sanning när det egentligen var fiktion. Och det här blir det märkliga i David Lagercrantz försvaret av honom, för att å ena sidan säger han ju att det finns stöd för vissa grejer här, men till slutändan så är ju försvaret till för Schulman är ju det är bara en roman. Men om det är det, om det är slutförsvaret, det sista ordet som sägs, det är bara en roman, då kan han inte, då är det rimligt att anse det vara klandervärt att i efterhand gå ut och säga absolut, det är bara en roman, men jag har det här är också sant.
Men det är det här som jag tycker är så märkligt, att inte någon har pressat honom på. För den här boken kom ut för, vad är det nu då, fem år sedan. Mm. Och redan från början faktiskt så fanns det en del kritik. Recensionerna var hyllande och så vidare, men det fanns en del som var kritik, just av den här anledningen. Men det har aldrig riktigt höjts några röster på det här sättet som det har gjort nu med kvartalartikeln. Och jag tycker att det är så konstigt att när han börjar prata om de här sakerna som rör sanningsbegreppet och det kan vara sant och inte sant samtidigt, så som jag och så här, att ingen då ställer fram, berätta nu, vad menar du? När du gör om i kronologin som du har gjort, hur menar du att det fortfarande är sant? Den typen av frågor har ju saknats i fem års tid, så att det tycker jag är jättebra. Och jag hoppas ju att istället för att Alex Schulman bara skickar ett kort mejl då, eller kort vet jag inte vad det var, men att skicka ett mejl med någon typ av förklaring om det står i mitt efterord hur jag tänker. Jag skulle väldigt gärna vilja höra honom på riktigt tala om min sanning. När han satt i Anna Hedemons soffa så sa han ju också den typen av fraser som: vad är sanningen? Historien är bättre än sanningen och så vidare. Men nu borde någon pressa på honom på vad han menar. För det är intressant också att höra från en författares perspektiv.
Lapp och Lappin har skrivit en andra kortare artikel efter det som har hänt här. Och rubriken på den är Schulmans podd också en roman? Hörrni, Vesna och Hanif, då går vi in på slutvarvet, tycker jag, med veckans person eller veckans ord.
Ja, veckans ord för mig blir folkutbyte. Det här har varit en het diskussion på internet och folk har dragit liksom... det har blivit en diskussion där höger och vänster inte liksom håller med varandra. Man klarar inte ens av att förstå varandras argument. Den ena sidan skriker att det är en konspirationsteori och den andra sidan säger det är bara att kolla på SCBs databas och ser man hur det ser ut med utländsk bakgrund och sin rikes bakgrund. Och det här har ju lett till att en välbehövlig diskussion som vi behöver ha, nämligen hur de demografiska förändringarna i Sverige kommer renovera Sverige och hur Sveriges funktion. Och hur kommer det funka med ett samhälle vars stat, funktion och samhälle är uppbyggd efter vissa normer helt enkelt. När de normerna blir i minoritet, hur kommer då Sverige funka? Den diskussionen försvinner med anklagelser av både konspirationsteori men också om elakt uppsåt, att det har gjorts med flit. Så det saknar vi.
Okej, folkutbyte, veckans ord, Vesna.
Får jag bara kapa mitt eget ord här jättesnabbt för en väldigt kort kommentar till det. En annan sak som det talas om, det här med folkräkning, har jag legat på väldigt starkt också, att det har blivit något typ av skällsord, och att där kan vi verkligen prata om höger-vänster positionering, men det finns gott om socialdemokrater som tycker det här är en strålande idé, bland annat Boel Godner i Södertälje som jag tycker är en hjälte på så många sätt, som rakryggat säger att slarv inte bort det nu, vi pratar om att göra någonting för att kunna göra någonting annat, alltså se till att korruption och annat försvinner. Och bara en reflektion. Ja. Nu ska jag ta mitt ord. Mm. Mitt ord är kvinnorörelsen. Och de senaste månaderna har det varit flera fall där män har mördat sin fru eller sitt barn. Jag tänker på Tintin, 8-åriga pojken. Och nu senast så var det en dom mot en kvinna som heter Jeanette som blev mördad. Hennes sambo fick sitt straff sänkt från livstid till 7 år. Och då har, tack och lov, kvinnojourerna runt om i landet och andra delar av kvinnorörelsen, den frisående kvinnorörelsen, gjort namninsamlingar och anordnat manifestationer för att visa hur galet allt det här. Och jag tänker ibland att det finns väldigt många... små föreningar, små organisationer som försöker att fånga upp den här fruktansvärda frågan och belysa den. Och jag tycker att det är skamligt nästan att den inte får mer uppmärksamhet än vad den får.
Brå släppte ju sin rapport nu i veckan om dödligt våld.
Ja.
Och när det kom till våld i nära relationer så var det faktiskt förra året på en halvering av antalet mord i nära relationer. Ja. Så det rör sig absolut i frågan.
Men jag tror att bara de här första tre månaderna nu på det här året har det varit ungefär lika många som under hela förra året.
Mm.
Dagens tänkare och utförare i veckopanelen, Hanif Bali, företagare och poddare, Vesna Prekopic, frilansjournalist och poddare. Tack för idag.
Tack
så mycket.
Och så några tips på slutet som ni också kan läsa eller lyssna på. Fredagsintervjun, det är med forskaren Marie Torstensson Levander, seniorprofessor vid Malmö universitet. Hon har forskat i 40 år om vilka som blir brottslingar. Och hon lyfter fram sånt som moral, normer, syn på regler. De socioekonomiska faktorerna som brukar framhållas har bara liten betydelse, säger hon. Marie Torstensson Levander intervjuas av Henrik Höjer. Jag tipsar gärna om Kvartals Cortado också. Varje vardag klockan 16:30 kommer ett koncentrat av händelser och nyheter från hela världen. Det är en stark brygd med tänkvärda nyheter som många medier ibland missar. Cortado, måndag till fredag. Och så vår stora granskning av Alex Schulmans syn på sanning och det som han säger är sant, förstås. Ja, det är påsk nu, men vi tar egentligen inte ledigt. Ni har texter av Anna Axfors att se fram emot. Det kommer påskafton och en krönika av Ola Wong på påskdagen. Så jag och hela Kvartals växande redaktion vill nu tillönska er en fin påskhelg. Med eller utan ägg. Med eller utan lamm. Men haren får man inte vara utan. Vi hörs snart igen.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.